Podplay.
Hej, Blenda här. Nu har vi uppehållit några veckor, men vi är snart tillbaka med nya avsnitt. Till dess kan du lyssna på vår systerpodd, Historiska brottslingar. Fler avsnitt hittar du i podden Historiska brottslingar i Podplay-appen.
Påskdagen, 1 april 1934. Längs en grusväg i utkanten av samhället Grapevine i Texas står en Ford V8 parkerad. Det är en vacker vårdag och solen gassar över det sömniga landskapet. I bilen sitter ett gäng och försöker ta igen sig lite. Sällskapet kallas Barrow-ligan. De är trötta och slitna, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på hur deras liv har sett ut de senaste åren. Ständigt på flykt, sovandes i bilar, i laggårdar och övergivna hus. Clyde Barrow, efterlyst för bland annat rån, inbrott och mord, slumrar i förarsätet när ljudet av motorcyklar väcker honom. Han skakar liv i sina kumpaner. Flickvännen Bonnie Parker och den förrymde fången Henry Methwin. Yrvakna ser de två poliser som klivit av sina motorcyklar en bit bort och som nu närmar sig till fots. Clyde funderar medan pulsen rusar. Platsen ligger avsides och ingen annan syns till. De skulle kunna göra som de gjort så många gånger förut. Kidnappa poliserna och släppa av dem några mil bort, så har de gott om tid att fly sen. Poliserna är nära nu och Clyde bestämmer sig. Vi tar dem, säger han till kumpanen Henry, och de två kliver ur bilen. Men Henry har missförstått Clyde och öppnar istället eld. Det var inte alls vad Clyde hade menat. Men nu faller en av poliserna till marken och det finns ingen tid att tveka. Aldrig tveka. Clyde höjer sitt gevär och skjuter. Skottet ekar över landsbygden. Sen blundar han och tar ett djupt andetag. När han öppnar ögonen igen ser han de två unga poliserna ligga döda på grusvägen. Och det är början på slutet. Du lyssnar på Historiska brottslingar om Bonnie och Clyde med mig, Mitcho Batalov. Clyde Barrow föds 24 mars 1909 och växte upp som nummer 5 av 7 syskon. Den stora familjen har ont om pengar och bosätter sig under en viadukt i utkanten av Dallas i delstaten Texas. Tillvaron är tuff och Clyde drömmer om ett annat liv. På andra sidan floden kan han skymta Dallas skyline. Staden glittrar av löften och han känner hur han dras mot den. Det är där han vill vara, med pengar på fickan. Han vill ha fina kläder, köra dyra bilar, leva livet.
Ja, det är den här starka önskan om det lyxiga livet som leder in Clyde på brottets bana.
Det här är Rolf Wrangnert, kriminalhistoriker.
Och inspirerad av sin äldre bror Buck så börjar Clyde nu att stjäla. Och han utvecklar en ganska snabbt och särskilt talang för att stjäla bilar. Och 1926 så blir den nu 17-årige Clyde arresterad för första gången. Men det ska inte bli den sista. Samtidigt i en annan del av Dallas så växer en jämnårig flicka upp. Hon heter Bonnie Parker och varken hon eller Clyde vet om den, men deras öden ska snart flätas samman och skrivas in i historieböckerna. Bonnie, hon växer upp under fattiga förhållanden tillsammans med sin mamma och hon har två syskon. Hon är duktig i skolan och där hon särskilt briljerar i skrivande. Hon anses vara en vacker och talangfull ung kvinna som tillbringar sina dagar med att skriva poesi och drömma om att bli filmstjärna.
I januari 1930 befinner sig 19-åriga Bonnie på en fest. Det är bara månader efter den stora börskraschen på Wall Street. En ekonomisk kollaps som har försatt USA i en djup lågkonjunktur. Folk har blivit av med både besparingar och jobb. Och tilliten till banker och myndigheter är rekordlåg. Det är extremt tuffa tider. Så det är skönt att bara få släppa loss och för en kväll glömma alla bekymmer. Stämningen på festen är uppsluppen. Det dansas, dricks och skrattas. Bonnie njuter. På samma fest befinner sig den 20-årige Clyde Barrow. Han är liten till växten med sina 165 cm och knappa 60 kilo. Men är också väldigt stilig. Han bär hatt, tredelad kostym och en självsäker uppsyn. Bonnie gillar vad hon ser. Och när de får tillfälle att presentera sig för varandra faller de båda pladask. Från och med den här stunden ska de förbli oskiljaktiga. Här börjar historien om Bonnie och Clyde. Bara veckor efter att romansen mellan Bonnie och Clyde börjat spira arresteras Clyde för en rad inbrott. Men han har inga planer på att stanna i fängelset. Clyde övertalar Bonnie att stjäla en pistol och smuggla in den till honom genom att gömma den under sin klänning. Bonnie gör som han säger och planen lyckas. Med hjälp av pistolen lyckas Clyde och tre andra fångar rymma. Men glädjen blir kortvarig. Efter bara en vecka åker Clyde fast igen och nu straffas han hårt. Han döms till 14 års fängelse och hårt straffarbete på bomullsfälten i det ökända East Ham Prison Farm i orten Lovelady i Texas.
Clyde har beskrivit sin tid i East Ham Prison Farm som ett brinnande helvete. Dagarna bestod av stenhårt straffarbete utan vila. Men han trakasserades också av vakter. Och han blev regelbundet utsatt för sexuella övergrepp av en annan intagen. Det var en storväxt man vid namn Big Ed. Men till slut fick Clyde nog och han slog ihjäl sin förövare med ett järnrör. Krossade hans skalle. Nu var Clyde inte bara en tjuv längre. Han var också en mördare.
Trots att Clydes plågoande är död så är livet i fängelset fortsatt brutalt. Så brutalt att Clyde i desperation hugger av sig två tår i ett försök att slippa undan de långa dagarna på bomullsfälten. Det ska göra honom halt för resten av livet. Och det visar sig dessutom vara helt i onödan. I april 1932, bara dagar efter den självförvållade olyckan, benådas Clyde på grund av platsbrist i fängelset. Han är utom sig av lättnad. Clyde må vara stympad och ärrad efter tiden som inspärrad, men han är åtminstone fri. Och från den här dagen lovar Clyde sig själv. Han kommer aldrig återvända till fängelset. Hellre dör han. Det är våren 1932 och 23-årige Clyde njuter av friheten tillsammans med sin älskade Bonnie. Men samtidigt bär han omkring på ett stort mörker. Han känner sig förorättad av polisen, av fängelsevakter och av samhället i stort. Han vill hämnas. På någon. På alla. Och han vill ha pengar. Pengar som han omöjligt kan tjäna ihop på laglig väg. Så Clyde drar ihop ett gäng. Barrow-ligan. Som förutom honom själv och Bonnie till en början består av brottslingarna Raymond Hamilton och Ralph Faltz. Världen är ett smörgåsbord. Och nu ska de roffa åt sig. En omfattande brottsturné utan slut sätter igång. Det är inbrott, bil- och vapenstölder, bankrån, våldsamheter. Barrow-ligan räds inte något. I stulna bilar fyllda med vapen och pengar flyger de fram genom staterna i höga hastigheter. Alltid med Clyde i förarsätet. Under hans år som biltjuv har Clyde blivit en skicklig bilförare. Och det är bakom ratten han känner sig som mest levande. Vid hans sida finns hela tiden Bonnie. Hon skriver fortfarande poesi, precis som hon gjorde i sina tonår, och drömmer om en fin framtid med Clyde. Men den ljusa framtidsbild Bonnie målar upp för sitt inre börjar i verkligheten se allt mörkare ut. Något som hon snart ska bli smärtsamt medveten om. Det är den 18 april 1932. Natten har just lagt sig över den sömniga lilla stan Kaufman i Texas när lugnet bryts av häftiga smällar. Med Bonnie väntandes i bilen är Clyde och hans två kumpaner i färd med att göra inbrott i en järn- och vapenhandel. Men de blir upptäckta av en nattvakt. Det blir skottlossning och Barrow-ligan tvingas retirera. De kastar sig in i den väntande bilen och till en ljudkuliss av vrålande motorer och vinande pistolkulor försvinner flyktbilen från stan. Men tumultet har dragit till sig uppmärksamhet och hack i häl har de nu en flock med ilskna stadsbor. 23-årige Clyde kör snabbt, men det gör förföljarna också. Det har dessutom börjat regna. Sikten är dålig och väglaget blir allt lömskare. Och rätt som det är kör bilen fast. Clyde och de andra flyr till fots över fälten. Men det är mörkt, blött och kallt. Och Bonnie hamnar på efterkälken. Hon ropar desperat efter Clyde. Men han och resten av Barrow-ligan har redan försvunnit in i natten. Bonnie gömmer sig i ett dike. Men det är lönlöst. Snart hörs upprörda röster som kommer allt närmare. Hon förstår att det är över när skenet av en lykta sveper in och bländar henne. Hon är hittad.
Bonnie blev förtvivlad när hon överlämnades till polisen och sattes i häkte. Och det var inte så här hon hade tänkt sig att det skulle sluta som inlåst och kriminell vid bara 21 års ålder. Men hon är ju inte den som ger upp i första taget. Hon är väldigt kär och samtidigt desperat, så har hon en plan av att ljuga sig ur situationen. Och det gör hon galant. Bonnie blånekar. Hon är ingen bandit. Hon är en helt oskyldig tjej som blivit kidnappad av några okända män och sedan blivit avsläppt mitt i ingenstans. Rätten köper faktiskt den här förklaringen. Och redan efter 2 månader i häkte så släpps Bonnie fri.
Bonnie skulle kunna börja om nu. Satsa på ett hederligt liv. Kanske försöka uppnå de där drömmarna om att bli filmstjärna eller poet. Men Bonnies kärlek till Clyde är för stark. Den river och sliter i henne. Och efter att hon kommit ut från häktet dröjer det inte länge innan hon är vid Clydes sida igen. Och hon är väl medveten om vad det innebär. Ett liv med Clyde är ett liv på fel sida om lagen. Ödet verkar bestämt dra in honom och alla runt omkring i en ständigt nedåtgående spiral. Och den kan i sin tur leda dem till en enda destination. Fördärvet. Det är den 5 augusti 1932. På en dansbana i Stringtown, Oklahoma, står ett band och spelar svängig musik. Runt omkring skrattar och dansar folk i den ljumma sensommarkvällen. 23-årige Clyde och hans två kumpaner från Barrow-ligan har tagit sig till festen i jakt på underhållning och olaglig sprit. Det är förbudstid i USA, vilket bland annat innebär ett förbud mot att dricka sprit på allmän plats. Men de unga männen kunde inte bry sig mindre. På plats finns också sheriff Maxwell och hans undersheriff Moore. I takt med att flaskorna töms blir Barrow-ligans medlemmar allt mer stökiga och drar till sig sheriffernas uppmärksamhet. Under sheriff Moore får syn på ligan där de sitter i en bil och super. Fyllon, tänker han och suckar. Omedveten om att de här männen är betydligt värre än så. Under sheriff Moore höjer rösten och meddelar att de är arresterade. Det borde han inte ha gjort. Att bli häktade är inget som Clyde och resten av gänget tänker finna sig i. På nolltid sliter de fram sina vapen och börjar skjuta. Bandet slutar spela och människor springer för att ta skydd. Men allt är över lika snabbt som det började. Barrow-ligan har redan försvunnit därifrån i ett moln av vägdamm. I sanden vid dansbanan rinner blodet i strida strömmar från de två sheriffernas livlösa kroppar. Festen är över.
Den 23-årige Clyde är nu en polismördare. Om han åker fast så väntar en dödsdom, och det vet han om. Och nu mer än någonsin så gäller det att hålla sig undan lagens långa arm. Den här desperationen gör honom extra farlig. Clyde kan från och med nu aldrig mer tveka. Han ser sig inte själv egentligen som en mördare, men om han blir trängd, alltså om hans frihet på något sätt skulle hotas, då kommer han inte dra sig för att skjuta. Och när han väl skjuter, då ska han skjuta för att döda.
Insatserna har alltså höjts rejält och Bonnie borde kanske bli avskräckt. Men det blir hon inte. Hon följer med när Barrow-ligan fortsätter dra runt i olika delstater och stapla brott på varandra. Strategin är att aldrig stanna för länge på ett och samma ställe. De vet att polisens jurisdiktion upphör vid delstatsgränsen. Så om de bara lyckas ta sig till en ny stat innan de åker fast kan polisen inte jaga dem längre. Ett kryphål de använder så ofta de bara kan. Det blir 1933. Ligamedlemmen Raymond Hamilton åkt fast och dömts till ett flera hundra år långt straff i Eastham-fängelset. Kumpanen Ralph Faltz sitter också inlåst. Nu är det bara Bonnie och Clyde kvar i ligan. Men så släpps Buck Barrow, Clydes äldre bror, ut efter en tid i fängelse. Direkt efter att han muckat slår Buck, hans fru Blanche och barndomsvännen Jones följer med Bonnie och Clyde. Tillsammans åker nu den fulltaliga Barrow-ligan till staden Joplin i delstaten Missouri. Där hyr de en bostad ovanpå ett garage. Det perfekta stället att förvara stulna bilar och högar med vapen. Men som alltid för Barrow-ligan lurar trubbel runt hörnet.
I den lilla småstaden Joplin, med kanske 50 000 invånare vid den här tiden, så misstänker en granne att det här nyinflyttade gänget har något fuffens för sig. Och tipsar polisen. Kanske bränner de sprit, eller håller de på med något annat. Polisen bestämmer sig för att slå till. Men de har ingen aning om att det är den beryktade Barrow-ligan som de har att göra med. Och väl på plats vid huset så hinner de knappt säga att de kommer från polisen innan skottlossningen sätter igång. Barrow-ligan gör ju som de brukar när de är trängda. De skjuter sig ur situationen. Vild skottlossning utbröt och två poliser dödades innan gänget återigen lyckades fly.
Bland sakerna som lämnas kvar i bostaden hittar polisen en kamera. Bilderna i den visar sig vara häpnadsväckande. Där syns Bonnie och Clyde lekfullt poserande framför lyxiga bilar, iförda eleganta kläder och med vapen i händerna. En bild som ska skapa särskilt stor uppståndelse visar Bonnie, den nätta unga förbryterskan, ståendes i en kaxig pose med ena foten på stötfångaren av en stulen bil. I handen har hon en revolver och i mungipan en cigarr. En för tiden sensationell bild.
Ja, de här bilderna får snabbt spridning i pressen. Inte minst den utav Bonnie stående med cigarr vid sin bil. Och det dröjer ju inte länge innan Bonnie och Clyde, de är rikskändisar. Det skrivs spaltmeter efter spaltmeter om de här unga älskande rebellerna. Och människor följer deras framfart med stort intresse. Och det här beror på att depressionen har fått folk att hysa stort agg mot banker. Och Barrow-ligans stölder och rån ses faktiskt av många som ett rena hjältedåd, som någon slags Robin Hood-handling. Och de här bilderna kombinerat med tajmingen gör märkligt nog Bonnie och Clyde blir stjärnor.
Men all den här uppmärksamheten och kändiskapet ställer till med problem. Nu kan Barrow-ligan inte röra sig lika fritt längre. Att hålla sig undan kommer bara bli svårare och svårare. Solen står lågt på himlen och en bil kör snabbt längs en grusväg i Wellington, Texas. Det är den 10 juni 1933. Bakom ratten sitter 24-årige Clyde Barrow och med sig har han Bonnie och kumpanen Jones. Som vanligt är de på flykt, på väg från ett brott till ett annat. Men den här gången går någonting fel. Clyde missar en avtagsväg och bilen voltar ner i en ravin. Glassplitter yr och kropparna tumlar omkring inuti bilen. När den väl stannar blir allt tyst. Clyde känner efter. Han är oskadd. Men så bryts tystnaden av ett hjärtskärrande skrik. Det är Bonnie. Hon tar sig för benet. När Clyde ser efter får han rysningar. Batterisyra har läckt ut på hennes ben och frätt sönder både hud och muskler. På vissa ställen syns skelettet. Olyckan har väckt uppmärksamhet. Och snart dyker två poliser upp på platsen. Clyde och kumpanen Jones agerar kvickt. Under pistolhot kidnappar de poliserna och tar deras bil. Bonnie stuvas in i baksätet och gänget ger sig av. Först efter flera mil stannar de. Där surrar de fast poliserna vid ett träd och snor en ny bil. Bonnie vrider sig i plågor medan Clyde lägger mil efter mil av ödsliga vägar bakom dem i den stulna bilen. Att stanna för att uppsöka sjukhus kommer inte på fråga. Det är för riskabelt. Skadan ska göra Bonnie handikappad för resten av livet. Men inte ens det stoppar Barrow-ligan. De har fått upp farten och det är omöjligt att stanna. I juli 1933, en månad efter bilolyckan, dör Clydes storebror Buck Barrow. Han får en skottskada i huvudet efter att ligan blivit igenkänd av polisen och en vild eldstrid brutit ut. Hans fru Blanche arresteras, men Clyde, kumpanen Jones och den svårt skadade Bonnie lyckas med nöd och näppe komma undan, trots att Clyde och Jones måste turas om att bära Bonnie. Till slut får kumpanen Jones nog av det galna livet tillsammans med Bonnie och Clyde och lämnar dem. I januari 1934 är Barrow-ligan ett riktigt stukat gäng. Kumpanen Jones är borta Storebrorsan Buck är död. Hans fru Blanche har åkt fast. Och 23-åriga Bonnie kan inte ens gå. Ligan behöver ny kraft och nya medlemmar. Och Clyde vet precis var han ska hitta dem. Eastham-fängelset. Det är dags att utkräva hämnd mot den plats som en gång nästan bröt ner honom totalt. Och så, den 16 januari 1934, skrider de till verket. Bonnie och Clyde genomför en lyckad fritagning från Eastham. I tumultet skjuts en vakt ihjäl och en annan skadas.
5 fångar blir fritagna. Och bland dem finns Clydes gamla medbrottsling Raymond Hamilton. En av de andra 4, Henry Methvin, är inte sen att slå sig i slang med Barrow-ligan och följa med dem ut på vägarna. Vad Bonnie och Clyde dock inte vet vid den här tiden är att just Henrys inträde i deras liv ska komma att få rejäla konsekvenser.
Räden mot Eastham-fängelset blir droppen för myndigheterna. De har fått nog. Barrow-ligan måste stoppas. Frank Hamer, en pensionerad Texas Ranger, ökänd för sitt skjutglada avtryckarfinger, får uppdraget att spåra upp ligan och sätta punkt för deras framfart. Frank Hamer är duktig. Han följer ligans spår och hittar snart ett mönster i hur de rör sig. Barrow-ligan misstänks vid det här laget ligga bakom minst 13 mord. Och efter att de skjuter ihjäl 2 motorcykelpoliser på påskdagen 1934 ändrar allmänheten uppfattning om Bonnie och Clyde. En av de mördade poliserna skulle ha gift sig veckan därpå, men blir istället begraven. Under begravningsceremonin bär hans fästmö sin brudklänning. Det är en tragedi utan dess like, och människor rasar. Bonnie och Clyde ses inte längre som glamorösa, modiga rebeller. Nu är de bara kallblodiga mördare, en börda för samhället. Alla är överens. Någon måste hejda Barrow-ligans galenskaper till varje pris.
Barrow-ligan är väldigt duktiga på att hålla sig undan och de är ständigt i rörelse. Men de vet inte att rangern Frank Hamer är de hack i häl. Han har förstått att den här ligan titt som tätt besöker kumpanen Henry Methvins föräldrar i Louisiana. Och de är oroliga för sin son Henry och de vet att elektriska stolen väntar honom om han åker fast. Och det här det är en oro som rangern Hamer utnyttjar. Han får till en uppgörelse med Henrys pappa. Om familjen hjälper polisen att få tag i Bonnie och Clyde kommer Henry att benådas. Och det här är en deal som är för bra för att tacka nej till. Och nu dras snaran åt allt hårdare kring Bonnie och Clyde.
Det är en vacker morgon i Louisiana den 23 maj 1934. Bonnie och Clyde färdas i en stulen Ford V8 längs Highway 154. De är på väg mot kumpanen Henry Methvins föräldrahem för att hämta upp Henry. Tror de i alla fall. De nedvevade rutorna drar in frisk morgonluft i kupén och Bonnies röda klänning fladdrar i vinden. Clyde kör avslappnat med ena handen hängades ut genom sidorutan. Solen värmer handryggen och han kastar en kärleksfull blick på sin flickvän och ler. Deras liv är stökigt. Men det är deras. De har valt det här. Och de har valt varandra. Clyde är lycklig. En bit längre fram är stämningen en annan. I ett buskage intill vägen gömmer sig rangern Hamer och 5 andra poliser. De är beväpnade och spända. Jakten på Bonnie och Clyde ska snart nå sitt slut. Tvärs över vägen står Henrys pappas lastbil utplacerad som en del av planen. Poliserna har väntat i timmar och just som en smula tvivel börjar skava hör de det. Ljudet av en mullrande motor som närmar sig. Rangern Hamer nickar åt sina medhjälpare som osäkrar sina vapen. Clyde rynkar kanske på ögonbrynen när han ser den välbekanta lastbilen på vägen. Vad gör den här? När de närmar sig lastbilen pressar Clyde sin stympade fot mot bromsen och får den sakta in. Clyde spanar och försöker bedöma situationen. Varken kumpanen Henry, hans pappa eller någon annan syns till. En känsla av att något är fel börjar gro. Men innan de hinner reagera är det redan för sent. Ett fyrverkeri av flammande gevärsmynningar blossar upp i buskan och bilen översköljs av ett intensivt kulregn. Det smattrar och smäller. Clyde blir träffad i skallen och dör omedelbart. Genom skottsalvornas dån hörs för ett ögonblick Bonnies skärrade skrik, innan det också tystnar tvärt. När rangern Frank Hamer ger order om eldupphör en kort stund senare har bilen träffats av mer än 150 kulor. Doften av krutrök ligger tung i försommarmorgonen när rangern Hamer går fram till bilen. Där skjuter han ett par sista skott i Bonnies livlösa kropp. Klänningen är nersölad av blod. Bredvid sitter Clyde böjd över ratten, med kroppen söndertrasad av skotthål. Flykten är över. Bonnie och Clyde är döda.
2 veckor före sin död så gav Bonnie en av sina dikter till sin mamma. Och i den stod det att Bonnie och Clyde kommer att dö tillsammans och begravas sida vid sida. Den här dikten var mycket förutspående, men inte helt. Bonnie och Clyde dör visserligen sida vid sida, men de begravs däremot på 2 olika kyrkogårdar i Dallas. Och det är under stor uppmärksamhet. För på begravningarna så samlas mellan 20 till 40 000 nyfikna personer som vill få en skymt av de här unga kändisförbrytarna. Det är ett sista farväl till de här personerna som fångat nationens fantasi.
Bonnie och Clyde ska bli ihågkomna som ett av världshistoriens mest mytomspunna kärlekspar. Ofta målas en romantisk bild av dem och det görs otaliga filmer och låtar om paret. Lågan mellan Bonnie och Clyde brann starkt. Så starkt att allt som kom i deras väg verkade bli till aska. De var unga älskare med drömmar och driv, men de var också mördare och rånare. Deras liv må ha tagit slut tidigt, men legenden lever vidare. Legenden om Bonnie och Clyde. Du har lyssnat på Historiska brottslingar med mig, Mitch Batalov. Manuset skrevs av Johan Alenius och producent var David Dava Persson. Redaktör var Alex Häger och exekutiv producent Victoria Rinkos. Historiska brottslingar är en produktion av Podplay.
En del av